Hur ska man arbeta med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå? Välkommen till ett samtal med Center mot våldsbejakande extremism, CVE, där representanter från centret berättar om verksamheten. Centret som ligger inom Brottsförebyggande rådet har sedan starten 2018 ett mobilt stödteam som vägleder yrkesverksamma personer i frågor som rör våldsbejakande extremism. Mobila stödteamet driver också en nationell stödtelefon dit professionella kan vända sig med frågor. Centret arbetar även med kunskapsunderlag och utbildningsverksamhet riktad olika målgrupper. Medverkande i samtalet är Edvin Sandström, ansvarig kunskapsfrågor, Emma Holmgren, senior rådgivare kopplat till mobila stödteamet, Joakim von Schele, utbildningsansvarig, Marcus Hjelm, senior rådgivare i mobila stödteamet. Och moderator för samtalet är Robert Kindroth, biträdande chef, Center mot våldsbejakande extremism.
Välkomna hit. Det här är vårt tredje seminarium. Och nu ska ni få höra om CVs verksamhet. Jag som har fått äran att moderera detta samtal heter Robert Kindroth, är till vardags biträdande chef på CV. Jag har det här eminenta panelen och de företräder olika delar av centret. Så varmt välkomna, och jag kommer lotsa er igenom de här grupperna så vi får en överblick vad ni gör och hur arbetet ser sig vardagligen och hur vi tar oss an vårt uppdrag. Jag börjar med dig, Edvin.
Ja.
Hur ser din dag ut och vad jobbar din grupp med?
Ja, men jag kan ju först bara snabbt presentera min bakgrund, varför jag är målgruppsansvarig på CV just då. Det är, jag kommer från sociologin där jag mitt forskararbete och mitt avhandlingsarbete berörde just hur grupperingar formar världen tillsammans. Och gled in då och fick ett intresse kring just ideologi och den skapande. Så därför är jag i det här sammanhanget här idag. Och Karin, med det sagt, en ganska bred pensel som vi har talat om tidigare idag. Hur man kan se kring organisation. Alltså, kan vi hjälpas åt att hitta andra ord på det här för att nå våra målgrupper, som ni har hört. Att det är en ganska bred målgrupp för att jobba till skolan, bland annat socialtjänst och poliser. Hur kan vi hitta gemensamma nämnare här för att nå varandra i samverkan och framförallt i kunskapsmaterial och produktion då. Så min vardag på CVE handlar ju, jag har varit med sedan 2018, sedan det startade också. Där vi började väldigt kunskapsfokuserat, skrivbords, du vet, man satt väldigt mycket och skrev som nästan en till avhandling kring miljörapporter som bland annat ligger där borta. Men vi har ju från 2018 till vart vi står idag handlar om vår kunskapsproduktion om väldigt mycket mer flexibilitet kring behovsinventering. Därför producerar vi inte så otroligt mycket såna här miljötexter som kommer löpande hela tiden, utan vi har behövt anpassa vår organisation mycket mer kunskapsmässigt för att nå bättre effektivitet till de vi talar kring. Så för att knyta ihop det till just det här, den dagen. Jag har 7 medarbetare i vår kunskapsgrupp. Så några jobbar lite mer analytiskt och bedriver omvärldsbevakning och följer lite trendspaningar som vi har varit inne på tidigare. Medan vi har några andra som är lite mer, har forskare, konkret forskarbakgrund som jobbar mer utredande. Just med det här behovsinventerandet som bland annat vi har byggt upp det här metodstödet av. Det vi har fokuserat mycket först på socialtjänst, lokalpoliser. Men nu också behöver vi bredda kring skolpersonal och sånt. Så att vi har gått från som jag brukar kalla det, från ett kunskapsnav till ett nästan operativt kunskapsnav. Där vi är operativa utredare. Någonting som är, alltså vi brukar tala om det att vi är just det här. Jag kan bli nervös ibland som kunskapsledare. Så, oj, släpper vi tillräckligt mer produkter? Alltså, vad ser allmänheten när vi, eller våra yrkesgrupper? Kommer vi för lite information? Så brukar jag påminna om själv. Nej, men det är ganska bra för att vi når dem ändå. För de kopplar tillbaka till oss. Då kan vi specificera mer kunskap och rikta den. Just kring det här nu. Det breddade extremismen. Som jag är väldigt tacksam över att ni är också på Säkerhetspolisen. Att vi får hjälp av varandra. Vi hjälper varandra att sätta etiketter som hjälper oss vidare. Med tanke på att det är en så förändlig process vi jobbar med. Och därför måste jag då som alltså kunskaps- eller målgruppsansvarig på kunskap på CV var ganska alltså jobbar mycket med intern metodutveckling. Hur anpassar vi den kunskap vi får till oss och hitta informationshanteringsflöden som vi kan sedan delge. Så det skulle jag säga sammanfatta ganska.
Bra, men hur plockar ni upp det som är aktuellt då?
Vi plockar upp det delvis från, nu vill jag inte stjäla för mycket från gå in, men det kommer bli lite så tror jag nu att vi får bolla ut frågor.
Ni är i samma center.
Exakt, vi är i samma center. Men vi jobbar ju konkret här väldigt tätt med allt från utbildning och ni som är ute med mobila stödteamet. Att det vi konkret, de här som jobbar lite mer analytiskt i just kunskapsgruppen, jobbar ju konkret med att följa öppna källor. Vi följer mycket nyhetsrapporteringar, säkerhetspolisen, vi följer olika hotbedömningar. Men till det då så har vi den här andra gruppen jag pratade om, de som är lite mer operativa utredare, som är mer fokuserade på just den upplevda problembilden, upplevda lägesbilden som ni fångar upp väldigt mycket inom stöd och råd och även gemensamt också. Och då behöver vi vara ganska, kan vi få in det i ett trendarbete eller är det här en ny kunskapsprodukt vi behöver utveckla? Så det kan bli allt ibland, alltså konkreta texter men som vi kanske delar med några få och inte allt lägger ut på alltså hemsidan med tanke på att vi ser just behovet i en lite mindre fråga. Så att där får vi vara ganska flexibla, tänker jag.
Och när ni skriver texterna, hur tänker ni då? Vilka ska det här nå till och de texterna som sedan publiceras?
Ja, väldigt, väldigt olika. Många tänker att ibland vill vi ju alltid nå alla, men vi har ju lärt oss det. Det är svårt. Det var det jag var inne på tidigare i början. Vi började försöka hitta, framförallt det här metodstödet. Och för att ge konkreta exempel på det så var vi ju väldigt... Vårt uppdrag är ju hantera och alltså hjälpa yrkesverksamma att förstå sin oro, konkretisera sin oro kring våldsbejakande extremism. Men det vi får tillbaka och hör mycket är ju att vi måste kanske börja titta på mer, framförallt inom skolan nu, då, bekymmersamt beteende, fara illa. Hur kan vi koppla den typen av terminologi till våra frågor? Det är mycket, mycket den typen av konkretisering. Så jag önskar att vi alltid kunde släppa produkter som är målgruppsanpassade till alla hela tiden. Men vi lär oss ju mer om det, att det funkar inte alltid så. Och vi har miljörapporterna, ett konkret exempel där vissa tycker det är jättebra, medan andra tycker att det är alldeles för problematiskt, alldeles för långt material. Det är skrivet på ett för akademiskt sätt. Så vi lyssnar hela tiden in och försöker vara tentativa till våra målgrupper helt enkelt.
För våra målgrupper jobbar ute i kommunerna oftast. Yes. Och de har tillika uppdrag. Kan inte ha tid att läsa en stor rapport.
Exakt.
Jag hoppar över dig, Emma, nu. Kommer tillbaka till dig sen. Och för att få ut den här kunskapen som kunskapsgänget sitter med så har vi utbildning, självklart.
Kunskap i sig har man ingen nytta om. Nej. Man inte kan föra ut den. Nej. Precis som exakt. Du sa här. Det är ju ett jätteviktigt ben att helt enkelt hur når vi ut med kunskap och erfarenhet som vi införskaffar på olika sätt. Naturligt är det ju då att vi, precis som Edvin pratade om här, att vi har ett tätt samarbete inom centret. Jag tittar på vad plockar ni fram för kunskap? Hur kan vi omvandla den här då till... Ja, till olika helt enkelt produkter som målgrupperna är intresserade av och kan ta till sig. Så att inom utbildning kan man säga att det handlar om fortbildning. Jag jobbar en hel del med konferenser och det kan vara liksom en årlig konferens. Jag kommer tillbaka till det. Det kan också handla om konferenser som rör ett specifikt ämne. Men det kan också vara naturligtvis poddar som är jätteintressant. Alla gör poddar, men poddar är ju också ett väldigt bra sätt. Man kan liksom klippa gräset, man kan diska, som jag brukar säga, dammsuga och samtidigt lyssna på en bra podd. Det är ju lite skillnad om man ska titta på YouTube och titta på en föreläsning till exempel. Så att det är väl någonting som vi tycker är väldigt bra. Men det handlar också självklart om att kunna ha öppna seminarium, debattera, diskutera intressanta och aktuella frågor. När det gäller fortbildning så kan man väl säga att det är ju viktigt att man har en grundkunskap vad det här handlar om. Där kan man väl dela upp det här i olika sjok hur vi jobbar med utbildning. Dels så har vi nu påbörjat och faktiskt genomfört 2 stycken olika grundutbildningar om VBE. Och det är ju liksom grundkunskap med allt ifrån vad är våldsbejakande extremism, definitioner kring det, skillnader mellan då yttrandefriheten och hela den här lagstiftningen kring VB. Det är ju fortfarande så att liksom vi har en stark yttrandefrihet och lagstiftning kring det naturligtvis ska värna om. Men det handlar också om kunskap om miljöer. Det handlar om att sätta på ett genusperspektiv på miljöerna. Hur ser manligt och kvinnligt ut och hur påverkar det de olika rörelserna? Men också kring det här med radikaliseringsprocesser. Vägen in och vägen ut ur olika extremistiska miljöer. Och självklart som man har en slags bas kring det här också när det är hur ser man på liksom konspirationsteorier och sådana saker. Och det här har vi sett liksom också som en bas kring där man kan ha den kunskap som man bör ha med sig när man ska börja jobba med det. Det här har vi jobbat med. Vi var ju som naturligtvis alla andra mitt under pandemin så dök det här upp. Men vi beslutade ganska snabbt att vi gör en utbildning helt digitalt. Det var väl inte så liksom, ja, det var ju de förutsättningar som fanns för alla i samhället. Så att vi har genomfört 2 stycken grundutbildningar som har varit över ja, 5 olika teman över ett antal veckor med både självstudier och föreläsningar, diskussioner via nätet. Och det är någonting som vi kommer fortsätta med självklart också. Det finns ju ett stort behov. Det var ett väldigt stort tryck på det här när vi sökte folk. Jag menar, vi hade 30 platser på en kurs och jag tror vi fick på första omgången över 200 sökande. Då blir det som, oj, vem ska man välja ut och inte? Men det har funkat.
Hur har du tänkt där?
Ja, men det handlar naturligtvis om det här klassiska. Dels är ju vår målgrupp yrkesverksamma så att man ska på något sätt i sitt arbete komma i kontakt med de här frågorna. Det ska inte bara vara att jag är jätteintresserad. Det kan väl vara bra någon gång. Men framförallt de som ändå behöver den här kunskapen. Men också att det finns en bra geografisk spridning på det. Också att det är ja, en bra mix av både kvinnor och män men också olika yrkesgrupper. Från myndigheter, från kommuner, det är från polis, det är från ja, en massa olika ställen helt enkelt. Vilket skapar en enorm dynamik i de här samtalen och diskussionerna. Det har varit väldigt kul att genomföra de här. Men vad vi tänker göra nu framöver är då att försöka ändå fördjupa kunskapen. Ja, men det här är en grundkurs. Det finns ju liksom, sen måste man kunna bygga på det här. Det handlar om hur kan man fördjupa sig i enskilda ämnen med kanske lite längre utbildningsperspektiv på det här också. Där man har möjlighet att verkligen kunna liksom gå på djupet i frågorna och kunna diskutera och lyssna på olika föreläsningar. I utbildningen så jobbar vi med dels både intern personal men också tar vi naturligtvis in de som är duktiga utanför, inom akademin helt enkelt. Sverige ändå, det är inte så stort ämnes- eller områdesforskningsfält men vi har fantastiskt många intressanta forskare och praktiker som har mycket att kunna delge med. Va? Så den mixen att jobba med både liksom internt men också plocka in de som man tycker är viktiga. Så att liksom lyfta fram även arbete som bedrivs runt om i Sverige. Det är viktigt. Så det är inte bara kunskap som vi själva plockar fram. Den är en viktigt ben, men naturligtvis också aktuell forskning och sådana saker. Sen har vi årlig konferens för att också samla alla yrkesverksamma. Då försöker man, för att, ja, vad finns det för ny forskning? Finns det bra praktiska exempel? Hur ser lägesbilden ut? Vi har, ja, det kan vara lite olika ämnen helt enkelt som är relevanta. Så en gång om året så samlar vi folk i alla fall. Och det är någonting vi tänker göra fortsättningsvis också. Och sen har vi till exempel även gjort tillfälliga konferenser som vi, det här vi pratade om i det förra seminariet, kanske några var det penningtvättsdagarna till exempel. Det var ett initiativ från oss också. Därför att det är viktigt också, hur finansieras de här olika miljöerna? Och det perspektivet, då når man helt plötsligt en helt annan målgrupp än vad som vi når i vanliga fall. Så det är någonting som vi också liksom har lite örat mot rälsen och ser, behöver vi sätta till liksom någon liten insats här och där? Och sen så producerar vi en rad olika webbinarier där man helt enkelt spelar in, och det var ju också ett resultat av pandemin. Det är ju inget unikt för just pandemin, men det blev ju, det var så det blev helt enkelt. Och det är ju också ett ganska enkelt sätt att dra ihop ett antal personer och på en eftermiddag gå igenom och belysa ett ärende. Men det man kan säga är också det här som vi jobbar med digitalt eller fysiskt. Så ser jag det som en viktig del att kanske kombinera det här. Alla har ju sagt efter pandemin, och gud, inte ett Zoom-möte till. Men samtidigt är det ganska, det är ett demokratiperspektiv tycker jag ganska bra. Jag menar, vi får ju höra när vi plockar folk till våra kurser från hela Sverige. Jag menar, folk som bor längst ner i Sverige eller längst upp i Sverige, de har inte möjligheten att faktiskt kunna komma fysiskt till olika platser. Så att ha en bas att utgå ifrån med digitala fortbildningar. Sen är det jätteviktigt att kunna träffas någon gång. Att också kunna nätverka och lära känna varandra och kunna fördjupa diskussionerna. Så att en hybridvariant är väl någonting som vi verkligen kommer att fortsätta med. Men grundutbildningar och fördjupningsutbildningar, vi kommer även satsa på fortbildningar på den digitala webbaserade utbildningar. Där man kan gå in själv och under kanske 45 minuter fördjupas i något specifikt ämne.
Innan jag släpper ordet till Marcus, hur håller... Det här är ju ett ganska rörligt fält, det går fort, det rör sig fort. Hur gör du, eller hur tänker vi för att vara aktuella hela tiden?
Nu kommer ju precis Marcus som pratar. Det, jag menar, det handlar om en dialog med mina kollegor inom centret, men också ta reda på vad är det målgruppen verkligen har behov av. Och det är ju bland annat vad vi snappar upp i de samtal som kommer in till centret och hela den delen. Så det är ju också en viktig del. Men också naturligtvis hålla sig ajour med vad är senaste forskningen, vad tar det vägen. Men framför allt, vilka behov finns där ute? Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt göra behovsanpassade utbildningar så att det verkligen är relevant. Det här är vad våra målgrupper behöver. Så att lyssna på vad folk tänker och tycker.
Mm.
Jag stannar där.
Tack Joakim.
Tack.
Mobila stödteamet. Mm. Hur stöttar ni Sverige i den här frågan?
Man kan väl säga att vi är ett mobilstödteam. Vi är en grupp kollegor. Vi är bred bakgrund. Vi har allt ifrån skolbakgrund till kommunal socialtjänst, trosamfundsfrågor. Och det vi inte har själva, det har vi inom centret som vi kan bolla frågor kring. Vi jobbar också med anpassat stöd. Och för att anknyta, det var diskuterat på tidigare seminarium, väldigt, man kan säga, vi möter inte alltid en konkret extremism. Just den här diffusa miljön som finns och snabba förändringar. Ofta så möter vi frågor från kommuner eller yrkesverksamma om någonting diffust och en oro. Det är någonting som händer och vi förstår inte riktigt vad det är. Där brukar vi komma in. Vi jobbar just med ett uppsökande arbete och kopplat till samtal, frågor som kommer via den stödtelefon som vi har på centret. Och vi försöker också vara väldigt, väldigt konkreta. Ska man titta på vad vi gör i vårt arbete, det är ju att vi har också varit inne på tidigare seminariet. Den forskning som finns, den ligger lite efter. Kort och gott. Det innebär att när en kommun ställer en fråga till oss, då finns det inte alltid någonstans att hänvisa. Läs där så får du ett svar. Utan det svaret, det har vi oftast med oss kopplat till dels interna dialoger, men dels genom våra besök ute och yrkesverksamma. Så vi har ju alltså 4 års erfarenhet av att tanka av yrkesverksamma i vilka frågor har de och vilka lösningar finns det som de själva har och vad kan vi föra till i kommunen. Och ska jag sticka ut hakan lite grann i den här frågan, så är vi nog väldigt mycket mer operativa än vad väldigt många förstår. Vi är väldigt, väldigt operativa på en nivå som kanske vi är myndighet och hur operativa ska vi vara, men vi är det. Och ska jag sticka ut hakan ytterligare ett hack, så pratar vi jättemycket om Danmark ibland. Vi är nog lite, kanske till och med mer operativa än man är i några delar där. Så om jag har fel i den frågan så kommer jag få smäll på fingrarna i höst. För då kommer en person som jobbar på Danska centret och jobbar hos oss. Då får jag ju feedback på den direkt om man lyssnar på den här podden sen. Va? Men jag tänker vi är väldigt operativa. Och det vi gör just i det operativa, det vi jobbar väldigt nära. Vi är ute, vi träffar kommuner där våra resdagar är konstanta egentligen. Det är alltid någon ur våra team ute och reser egentligen hela tiden. Så vi är ifrån Smygehuk och uppåt i Sverige. Och just det här att hantera att det inte finns några färdiga mallar. Det material som Emma ska in på, det är ju en av de här mallarna som jag tror vi kan, eller mall ska jag inte säga, men ett material som kommer att hjälpa oss i arbete men också yrkesverksamma. Och så där börjar vi ha ett metodmaterial att jobba med som är konkret. Men just när man får en fråga så det går inte alltid att hänvisa, gör så här. Så va. Jag tänkte jag ska dra ett ärende lite efterhand här va. Så va. Man kan väl säga vad vi gör rent konkret. Va? Vi arbetar nära, vi är ofta på plats. Vi tar med oss en massa erfarenheter. Vi lär oss jättemycket, som ni är inne på, utav att träffa yrkesverksamma. Vi kan bidra med kunskap och erfarenheter i stödteamet. Vi i stödteamet kan jobba med korta, konkreta utbildningar utifrån ett behov. Joakim gör de större, mer genomgående utbildningsdelarna. Vi kan jobba med erfarenhetsdelen och sprida den erfarenhet vi har. Vi kan bidra också till struktur. Vi möter oftast ett behov av en lokal struktur. Man har ett ärende som en enskild lärare, rektor sitter på, eller en enskild socialsekreterare. Och det räcker inte i de här frågorna. De är komplexa, de kräver samstrukturer, man måste ha en lägesbild. Och det bidrar vi både med operativt och strategiskt.
Och finns inte den strukturen redan i det brottsförebyggande arbetet, kan man ju tycka?
Den kan finnas, men den, när den här typen av frågor krockar med det systemet, så blir det just svårigheten att förstå den. Så det är vi tillbaka till kunskapsbehovet, samordning och utbildningsdelar. Så att vi försöker fylla på det. Kan man ge exempel på hur, när det där krockar med verkligheten? Vi har jobbat med två huvudspår under de senaste åren. Det ena, det är ju utvisande kvinnor och barn från Syrien och Irak. Där har ju CV haft en roll i det arbetet. Där har mobila stödteamet varit en funktion ut. Och då har vi just jobbat med strategiskt stöd, få ihop arbetet och lokalt arbete. Den andra delen har ju handlat om skolattacksdelen, där vi har jobbat med ett antal skolor under tiden. Och det är också samma sak där. Det är en ensam rektor med jätteorolig, har en elevhälsa som är orolig. Det händer någonting och man förstår inte vad som sker. Och då säger vi, ni måste ha ett operativt arbete och ett strategiskt arbete. Så på det sättet kan vi göra.
Känner du någon gränsdragningsproblematik där? Hur mycket ni ska ge in i ärenden?
Men vi går aldrig in i någon slags myndighetsutövning på något sätt. Vi går aldrig in i namn och personer, men vi behöver inte det. Utan vi kan handleda en lärare, en rektor, ett elevhälsoteam eller en socialsekreterare. Vi kan handleda i arbetet, men vi kliver aldrig in i den delen. Så där är en väldigt tydlig gräns. Vi tar aldrig över ett ärende. Ärendet stannar där det ska vara. Däremot kan vi stötta jättenära.
Och ju mer akut ett ärende är, desto mer polis och säkerhetspolis är det. Vi ska ju vara förebyggande delen, ja. Så vi förstår vad vår roll är.
Ja, så. Ska jag dra ett kort exempel på ett ärende som vi kan vara inne i?
Absolut.
Bara för nyfikenhetens skull här. Det är så här att egentligen att det här kom in som ett mail till våran infomail i måndags. Kom det här från. Jag ska läsa lite innan till. Jag kommer att klippa och klistra lite grann så att det inte går att plocka ihop. Men hej, finns det något stödmaterial hos er hur man konkret kan hantera / hjälpa en misstänkt radikaliserad person som tros utsättas för exempelvis hot och våld? Förutom att motverka och behandla radikaliseringen i sig. Det var mejlet som kom in. Och den informationen i det mejlet säger inte så mycket. Så jag svarade på det mejlet och sa att jag är tillgänglig, ring mig. Det är jag som har stödtelefonen den här veckan. Igår pratade jag med den här personen och ringde upp. Och det här handlar om en person i övre tonåren som har delat extremistisk propaganda i sociala medier. Det här har lett till hot och våld riktat mot den här personen. Så det är en person som har delat propaganda och som också blir ett brottsoffer i det här fallet. Alltså blir en både och del. Det finns mycket upprördhet i ärendet. Det finns en oklarhet också i radikaliseringen. Man tror att man är radikaliserad, men man vet inte. Och då är man tillbaka till det som Jonas säger. Man har inte pratat med personen, kort och gott. Va? Man har en massa runt omkring information, men man vet inte vad som har skett. Va? Och så vidare. Va? Så här kan ett ärende se ut som kommer in. Och det har vi sagt, de har fått pilotmaterialet för metodstödet att använda för att ta frågorna. Och så har vi sagt, hör av er under veckan och så har vi återkoppling i augusti. Nu är det sommar och semester, så det blir så här. I ett annat fall hade vi åkt dit.
Mm. Och här var det en som hörde av sig. Vilken typfallen som hör av sig till er stödtelefon eller via mejl? Vilka kan man generalisera så?
Oftast kommun, oftast skola, socialtjänst. Där någonstans brukar det vara.
Ja, och det är jämnt över året?
Oj, det har jag inte riktigt koll på. Ja, men det är ganska jämnt under året. Skola, socialtjänst jämnt över året. Så kan man se en liten förändring nu efter det som har skett med skolattacker. Att lite mer skola. Lite mer skola.
Ibland brukar Jonas prata om de vita fälten där ingen tar bollen.
Mm.
Ser du några sådana vita fält? Har du något exempel på det här då? Om ni förstår vad jag menar med vita fält. Det finns ingen utsedd aktör att hantera ganska komplexa saker.
Ja, men jag tror att vi har haft några såna samtal som egentligen inte skulle ha gått till oss, men när man ringer oss och vi kan hjälpa till och sortera frågan. Till exempel en person som ville hoppa av och som tog kontakt direkt med oss. Vi har ju ingenting med avhoppafrågor att göra, men vi kan på något sätt fånga frågan och se till att personen inte tappas bort och försöka kanalisera så att den kommer rätt. Så att vi har ju ganska öppet vårat upp. Vi är ganska öppna med vilka vi ger stöd till. Och vi ger stöd så länge vi ser att det kan finnas en radikaliserande process i det. Det finns någonting kopplat till vårt uppdrag. Och sen när vi ser att nej, men det finns ingen radikalisering, finns inte en koppling till oss, då försöker vi hjälpa till att hitta rätt kanal sen. Va? Så vi är ganska öppna för att också hjälpa till med att kanalisera folk till rätt plats.
Går man in på avhopp.se så står CVE med där och då hamnar individer hos oss. Och då hamnar vi individen helt plötsligt, för det finns ingen annan aktör. Men vi vill ju att de här ska lämna sina miljöer och bygga fallhöjd åt dem. Och då ska det myndigheter som kan ta över här. Så det kan ju bli utmanande för oss att hantera sånt. Hade du mer, Marcus?
Nej.
Då stannar vi där. Sen ska jag säga så här att eftersom då får man helheten. Vi har också en samordningsgrupp, den fjärde gruppen, och det är Sari som håller i den. Och där är ju samordnaren den här frågan nationellt. Det finns ett 30-tal myndigheter som har aktier i den här och vi träffar de myndigheterna och försöker samordna. En sån sak var ju som du sa, återvändare från Syrien och Irak med kvinnor och barn. Hur hanterar vi, hur samordnar vi det i Sverige? Och då kanske det var ett litet vitt fält. Ni var ganska ensamma på säkerhetspolisen. Då sa Jonas, jag tar flaggan och så samordnar vi det här i Sverige så att rättsvårdande myndigheter tar sitt ansvar men också har den sociala aspekten med sig. Och ger dem kunskap så att socialtjänsten runt om i landet fattar rätt beslut på bättre underlag. Det gör samordningen. Samordningen har också vi delar ut ungefär 10 miljoner i bidrag till civilsamhället i Sverige. Det är också samordningen. Och sen jobbar jag mycket med trosamfund och intern samordning. Ett till verktyg vi har förutom stödtelefon till yrkesverksamma är ju orostelefon för anhöriga eller personer som vill lämna miljöer. Den kanske inte är bäst att sitta hos en myndighet, så där valde vi att använda Rädda Barnen som håller vår orostelefon. Det är kanske ett lägre tröskel att ringa Rädda Barnen om man är orolig för en anhörig. Och så kan Rädda Barnen hjälpa till och slussa till rätt socialtjänst och så vidare. Och det där har vi hållit i nu, så vi är inne på tredje året just med den orostelefonen. Så det är lite grann vad samordningen gör. Nu var ju också ett litet tema det metodstöd som vi har tagit fram på CV. Så jag, varsågod Emma, berätta lite grann och försöka sätta in en kontext. Hur kan det här hjälpa Sverige i det förebyggande arbetet?
Ja, men jag kan bara börja säga att jag är projektledare, men Emma har ju varit med alldeles från starten och är den som har expertkunskaperna på det jag berättade, behovsinventeringen. Så jag har ju med varit se till att vi jobbar, hittar en intern metod. Så jag kan ändå lämna över, men vi kan bolla lite grann. För apropå det här kommande, om det här metodstödet har fått ganska mycket positiv respons under våra piloter, då blir det ju mitt uppdrag i kunskap att ja, hur kan vi smart hitta en förvaltningsstrategi och hänga på den kunskap vi redan har, men även bygga på ny kunskap in i det här stödet. Så jag tänker, du kan börja berätta lite mer konkret så kan jag fylla på helt enkelt.
Bra, då vet jag. Tack. Nej, men det här metodstödet började vi arbeta med för ungefär 3 år sedan, är det inte så? Och det, anledningen till att vi gjorde det var att vi fick väldigt mycket frågor ifrån kommuner. Hur bedömer jag oro för våldsbejakande extremism? Vilka frågor ställer jag? Vad ska jag titta för typ av risk- och skyddsfaktorer? Vilken information får jag dela till säkerhetspolisen eller polisen? Så att det mynnade ut i att vi faktiskt gjorde en ganska stor behovsinventering. Först någon form av liten förstudie där vi pratade med socialtjänsten och psykiatrin och polis. Därefter gjorde vi en mycket större intervjustudie där vi då också tittar på hur vill ni att det här bedömningsstödet eller metodstödet ska se ut? Vilka frågor ska ni kunna plocka in det direkt in i befintliga system som ni redan har idag? Eller ja, hur vill ni ha det? Så där var vi ställde väldigt mycket konkreta frågor kring att just anpassa stödet för dem. Så att det har resulterat i egentligen 2-3 olika delar, och det är ett frågebatteri som är kopplat till varje del i socialtjänstens myndighetsutövning. Förutom att vi har lagt till en del som handlar om att hantera oro Och det är oftast där polisen, skola, kriminalvård etc. kommer in när den här oron väcks. Vad är det jag ska titta på? Vilka frågor ska jag ställa till mig själv innan jag ens gör en orosanmälan till socialtjänsten för att konkretisera den här orosanmälan? Och sen följer det hela vägen kring att förhandsbedöma, utreda, följa upp och genomföra insats. Hela det konceptet. Så det finns frågor som man kan plocka utifrån de olika stegen här. Och det som nu vi håller på med är att vi testar det här stödet. Och till frågebatteriet finns det också ett stödmaterial där vi går in lite mer djupt på vad säger risk- och skyddsfaktorerna kopplat till våldsbejakande extremism. Vad är VB? En väldigt grundläggande kort information om det. Men också om informationsdelning. Så att det kan man väl säga är de olika delar som vi nu testar ut i 8 kommuner i Sverige. Och det är hela Sverige representerat från Malmö i söder till norr. Och responsen hittills har varit väldigt bra. Vi håller på att utvärdera eller träffar kommunerna i en halvtidsuppföljning. Det man säger är att det är lätt att använda. Och det är framförallt frågorna som är kopplat till samhällsengagemang och världsbild som kommunerna tycker att skiljer sig från de frågor som man använder sig av när man utreder barn och unga eller vuxna. Och det ska jag säga, det är både för vuxna och barn och unga det här bedömningsstödet eller metodstödet. Ja, vi kommer lansera det här i höst. Mm. Vill du berätta lite grann mer om det, Edvin?
Ja, och så kan jag ändå berätta så här, att det är det som jag ser som positivt som kunskap, det jag ville börja, att vi har förändrats lite grann kunskapstänket på centret, är att i början hade vi en tanke på att vi skulle göra en metodstödshandbok om generellt, om resande återvändare, du vet, fånga upp fältet, och vi hade bra samtal med forskare som var inne i det här. Men vi har ju märkt det att vi kanske gick lite för snabbt framåt. Man ville väldigt mycket från början. Och jag är väldigt glad nu att det här metodstödet blir nu så pass konkret så att vi kan fortsätta. Och vår största roll är att hitta en förvaltningsstrategi som där vi kan bygga på. För nu har vi verkligen hittat kärnan just där. Det är problem med oro och osäkerheten kring yrkesverksamma, kring de här frågorna. Och då är det mycket lättare för oss utifrån er verksamhet att vi ändå kommer ut och ger behovsanpassat stöd. Vi kan vara väldigt konkreta. Men här kan vi vara ändå, vi kan vara en ganska, vad ska man säga, vi är konkreta fast på en bred nivå. Men då kommer vi också kunna se, ju mer frågor vi får in och ju mer vi testar det i piloten, så får vi in bättre kunskap utifrån en informationshanteringsmall nu. Så det är mycket lättare för oss att kunna kanalisera ut framtida kunskap. Så jag ser det ju som ett jättekonkret metodstöd där det är konkreta. Man kan som själv som yrkesverksam känna sig kanske mindre osäker i hantering av den information och att man kan dela. Samtidigt som det genererar mer kunskap in till oss som vi kan ytterligare bygga på. Så att jag tror att det är
Och då är det inte kunskap om individen utan kunskap från hur han har då, utmaningarna.
Men kunskap hur man hanterar frågan. Mm, alltså vi lär oss mer med tanke på att vi har så otroligt olika många samverkansmodeller i Sverige. Då kan man lära sig mer av, ni samverkar på det sättet. Alltså vi plockar upp väldigt många olika typer här. Ja, men ni delade information på det sättet. Vi får mer exempelärenden så vi kan bygga ut stödet. Och det kommer ju bli en del av förvaltningsprocessen.
För våldsbejakande extremism är ju trots allt ett ganska smalt fält. Kan det förhoppningsvis blir spilleffekter på annan brottslighet. Vi pratar om organiserad brottslighet eller skolattacker som inte alltid är ideologiska. Vad ser ni på det här?
Ja, återigen vad vi har pratat om tidigare. Om vi kan titta tidigt på risk- och skyddsfaktorer så kommer vi, och vi jobbar med dem konkret, då kommer vi också kunna förebygga annan typ av problematik. Eftersom det är liknande risk- och skyddsfaktorer. Så ja, spilleffekter. Och framförallt hela den processen som vi har beskrivit och man kan jobba med. De frågorna vi har med berör ju psykisk ohälsa, det berör vänner. Om vi ska ta exemplet som vi pratade om, nätet. Varför kan vi inte ställa mer frågor kring hur våra unga har det på nätet? Vilka vänner har du på nätet? Vad pratar ni om? Vad pratar ni inte alls om? Istället för att fokusera det, vi är så vana att ställa om våra fysiska vänner. Så att om vi kan få till det här med att man börjar jobba och ställa de typen av frågorna, så tror jag att absolut vi kommer kunna få.
Har ni i piloten något konkret exempel på när det har funkat och stött?
Ja, ett faktiskt väldigt färskt nytt exempel. En kommun som användes av bedömningsstödets frågor.
Metodstödet.
Det har hetat bedömningsstödet, så det är därför som jag säger fel. Nej, men använde sig av frågorna som var framförallt kopplat till fritid för den här unga personen. Och i sin ansökan om tvångsvård, för det här var på den nivån att det här var en person som skulle behöva omhändertas. Så hon använde sig av frågorna och sen även stödmaterialet kring risk- och skyddsfaktorer i sin ansökan till förvaltningsrätten. Och det förvaltningsrätten är också i sin bedömning, då lyfter de upp exakt de bitarna som hon trycker på i att ha, den här personen inte har en fungerande fritid. Och vad är det för risker med det? Vilka konsekvenser får det att inte ha det? Nätverket och så vidare. Så det var ett väldigt konkret exempel där hon var otroligt tacksam över att just då så hade de börjat testa underlaget.
Och det följer med sekretesslagstiftningsdel i det här också, som hur man delar information mellan myndigheter. Ja. Vad är nästa grej hos kunskapsgänget? Vad ser du i spåkulan?
Ja, men spåkulan är just det här att vi kommer hitta, för det första kommer vi lansera det här metodstödet förhoppningsvis i samband med en ny också uppfräschad hemsida där det kommer bli mycket mer tydligt där att vi kommer göra ett interaktivt metodstöd. Där det är till exempel, man kan skriva lite kort om digitalisering och radikalisering online, men också då vara mycket mer flexibel på hur man kan fördjupa sig i den typen av information. Så det är det jag menar med förvaltningsstrategin. Så mycket av den kunskapen vi kommer ta fram framöver ska vi bli bättre på att kanalisera i konkreta i huret helt enkelt. Så det blir väl mitt jobb som målgruppsansvarig för kunskap, hur vi kan hitta förvaltningsstrategier att hålla det här levande och nära dialog med andra myndigheter. Och framförallt det jag glömde säga också i min vardagliga arbete som kunskap, så har jag också väldigt mycket dialog med forskare. Fångar upp vad de vill att vi tittar närmare på. De får tips från oss, så att vi har ju nära samarbete också där. Som sagt. Så att det är tydliga kanaler via hemsida och metodstöd. Det ser jag som bra vägar framåt.
Skön höst 22 då.
Mycket.
Bra. Joakim, du ser din höst.
Nej, men det handlar ju om att utveckla utbildningsområdet för att hitta då en mer behovsanpassad utbildningar, men också att utveckla den här hybriden jag pratade om, som är både digitalt och fysiskt träff, där man också kan fördjupa kunskapen kring vissa ämnen. Så den här delen, det är vad som ligger i pipeline för mig just nu, att försöka helt enkelt utveckla de här fördjupningsutbildningarna som också är behovsanpassade. Och fortsätta självklart med de här utbildningarna som olika kommuner helt enkelt har behov av. En kommun kan ju höra av sig till oss och vi kan skräddarsy kanske en halv eller en hel dag för dem till exempel. Va? Det handlar också om att det finns ett stort behov och där kan man hitta nya utvecklingsmöjligheter helt enkelt.
Bra höst. Marcus?
Mm. Vi har ju jobbat så att vi har lagt rälsen medan vi har gått under den här tiden som vi har jobbat. Och jag tror att en utvecklingsfråga för oss det är att hitta ett mer långsiktigt utbildningspaket eller ett stödpaket som kanske inte bara är en halv dag eller en träff utan kanske går över 6 månader. För vi ser att det finns en jättevikt av att hjälpa till att det, när vi ger stöd i en fråga att vi kan också se till att vi kan permanenta funktionen lokalt. Nu löser vi en fråga och sen försvinner kompetensen. Det där måste vi jobba vidare med.
Släppa in för frågor. Har vi några?
Jag undrar vem och vilka är det som har lite koll på moskéer som, och deras verksamhet som är politisk och som vänder sig till barn och ungdomar och håller på med annat än sådana här fromhetspredikningar där det kommer hatpredikanter och där man har koranskolor och så vidare. Vem har koll om inte skola och kommun har det och de inte ser det? Vem vet om det?
Dels jobbar vi ju väldigt lokalt om vi är ute och stöttar. Och kommunerna kan ju lyftas in eller vi har samverkan. Men någon som har, som jag tycker koll, det är Sveriges SST. Sveriges stöd till trosamfund. Jag upplever att de har koll och vi har bra dialog med dem. Sen är det alltid utmaningar i detta.
Wahhabistiska, eller vad ska jag säga, saudiska pengar också till de där moskéerna. Det är inte säkert. Att de får
har
stöd.
Man tips och funderingar så också så man tipsar polis och säkerhetspolis om man tycker under någonting. Och det finns ju på hemsidorna där som man kan lämna. Tack så mycket. Någon annan fråga?
gåblärning på er, jag arbetar på Falukriden. Jag tänkte höra, jag förstår att ni inte kan säga att exakt så här borde det se ut på mottagarsidan, men det framstår ju som en ganska diger utmaning att ha 290 kommuner som är mottagare för den här verksamheten, och ni brukar ju betona just att det ska se olika ut och anpassas efter de lokala behoven och så. Men om man skulle titta på en kommun som då inte sticker ut på något sätt, som skulle vara en typisk kommun i Sverige, vad är det, finns det några exempel där det fungerar särskilt väl eller där det finns en särskilt bra struktur på mottagarsidan som man kan nämna någonting kort om vad som brukar ingå i den? Det här med planer har ju då varit sedan 2016, om jag förstår rätt, att man ska ha sådana, och för ett halvår sedan så hade väl det en ett knäck om det där och sa att det var ungefär en fjärdedel som inte hade det, men inte resten hade skaffat det.
Det är som Marcus fråga där, va?
Ja, jag kanske kan försöka. Nej, men jag, det är klart att det finns. Jag tror att en av nycklarna ligger i att där har man fått igång en lokal struktur. Där sitter man inte själv med ett problem. Utan att får man en fråga där man har en oro, då finns det en mottagare lokalt. Så att där det fungerar väl har man en strategisk struktur där man jobbar, där man bygger kunskap och där man samlar kunskap lokalt. Och sen har man, när man löser problemet, då skapar man en operativ funktion. Så att det inte det sitter en ensam socialsekreterare med en komplex fråga, utan det finns en intern struktur som jobbar. Och jag tror en framgångsfaktor till det är att de är transparenta och öppna för att söka stöd. Det vill säga, när de inte vet och inte förstår, då hör de av sig till någon aktör. De kan ringa till oss eller någon annan. Där har man en framgångsfaktor. För tar man bort de strategiska operativa funktionerna, då spricker det ganska fort. För då löser man inte problemet, utan då växer det till istället. Så det finns.
Tack för er tid. Jag vill tipsa om att gå in på cv.se om ni vill veta mer. Och där ser ni också det vi har tagit fram. Och prenumerera på vår omvärldsbevakning som ni också hittar på hemsidan. Så får ni utskick. Så tack panelen. Och tack ni. Ha en trevlig dag.
Du har hört en inspelning från Center mot våldsbejakande extremism seminarium under Almedalsveckan 2022. Tack för att du har lyssnat. Fler avsnitt av CV-podden hittar du där poddar finns.